You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
Nu alla lyssnare ska ni få träffa en fantastisk person. En man som högst troligt är en av de bästa trimmers vi har haft och som har seglat med många av de absolut största namnen. Otaliga America's Cup, VM-guld i matchracing, fortfarande aktiv och gör allt för att båten ska gå så fort som möjligt. Han ser lösningar och har idéer. Här ger vi er the full story of Lasse Linger. Men någonstans får vi väl ändå börja säga mannen, myten och legenden. Varmt välkommen till Seglingspodden, Lars Linger.
Tack.
Lasse, kul att ha dig här. Det känns som att jag är så peppad på the full story av Linger. Fattar du hur många som tycker att det är kul att få höra detta nu?
Ja, det är det nog.
Ja, det är det.
Jag vet inte om jag är så säker.
Jo, alltså du har ju otaliga timmar på vattnet såklart, men också roliga stories. Så jag ser fram emot den här poddinspelningen och vi kör och ser var vi landar, tänker jag.
Ja. Det blir bra.
Ja. Första gången jag träffade dig, kommer du ihåg när det var?
Nej, men jag kan tänka mig att det var typ någon gång i Sailing Factory där.
Precis.
Ja.
Ja. Det projektet, kan du inte bara berätta lite kort om det? För det har betytt mycket för mig i alla fall.
Jo, det kan jag göra. Det var så att vi vann något som hette Gyllene Ankaret för våra matchracing-framgångar då när vi vann Toren och VM:et där. Och då fick vi stipendium. Och Gyllene Ankaret är ett pris som går till bästa utövare inom all vattensport. Det är motor...
Vem gav ut det då?
Riksidrottsförbundet. Mm. Jag tror det var Riksidrottsförbundet, men jag är ganska säker på det.
Mm.
Och då fick vi ett stipendium på runda slänga 60 000. Men vi fick inte behålla det själva. Och det här var ju 2001 som vi fick det här stipendiet. Och då satt jag och Stefan Ram då och klurade. Vi seglade med Magnus Holmberg då. Både jag och Stefan. Då satt vi och klurade. Vad ska vi göra för något? Nej, så ja, vi kan väl starta ett tjej-matchracing-team. Och ett junior-team för killar. Då kan vi hjälpa dem på traven och så plockar vi ut två lag. Ja, det blir kul, sa Stefan. Det gör vi. Och så döpte vi det till Sailing Factory.
Ja, för samtidigt på tv gick ju Fame Factory.
Precis.
Ja, det vet ju inte dagens ungdomar ens vad det var för program.
Och det var därifrån det kom naturligtvis.
Ja.
Ja.
Typ Idol, fast inom serien.
Så var lite Bert Karlsson där över Stefan, eller om det var jag. Jag vet
du
inte
var
riktigt.
Kanske du.
Jag vet inte vem det var som passade bättre in där. Men... Ja, och då träffade jag dig första gången, kommer jag ihåg. Då var inte du så gammal.
Nej, och det var ju väldigt kul. Det var ju en klinik, kan man säga. Där ni gav tillbaka till unga tjejer och killar. Och försökte få oss att fatta en liten bråkdel av det ni kunde då. Men det var kul, det var DS-båtarna, GQSS. Jag kommer ihåg att man fick hoppa runt på lite olika positioner. Och jag kände direkt på att det här är ju askul. Det här ska jag göra länge.
Ja, jag kommer ihåg det, för vi hade ju, jag var ju ofta med på båtarna med besättningarna, och Stefan var i följebåten bredvid och var, agerade domare och sådär då. Så han var väl inte sånt tyckt heller. Det var inte jag heller ibland kanske, men vi var ju lite, ja, jag vet inte. Man kanske var lite hård, men rättvis skulle jag vilja säga.
Men du har ju faktiskt, nu när vi halkar in på det, liksom, i hur ni har hjälpt andra framåt. Detta var ju ett tydligt exempel på det. Men, och sen efter det så har ju du liksom, vid sidan av din segling, eller när du sen inte har seglat så mycket själv, så har ju det varit en stor del i ditt liv. Alltså det känns som att även fast du inte ibland har haft konkreta roller i det, så har du alltid haft ett litet hjärta i att liksom, hjälpa folk framåt, peppa, kom igen, gör så. Alltså, för min del har vi ju kanske inte jobbat i jättemycket projekt ihop, en del i M32, men jag kan ändå känna så här att du har ändå varit intresserad av att så här, men kom igen nu Anna, framåt. Har du liksom alltid haft hjärtat för nästa generation seglare?
Ja, det har jag. Jag känner väl lite så att man... Man kan ge tillbaks vad man har fått själv. Och sen när vi håller på med en ganska komplex sport som vi gör, så behöver man inte göra den svårare än vad den egentligen är. Och det har lite varit mitt signum att försöka och simplify det vi håller på med. Så att det blir enkelt för alla att förstå. Och så att mitt sätt är väl ganska simpelt egentligen. Men det är också väldigt strukturerat. Och även pedagogiskt faktiskt, om man får säga det själv.
Det får du så gärna.
Ja.
Och nu går du in och liksom inspirerar de allra, allra yngsta seglarna.
Ja.
Hur är det här projektet? För att nu om man träffar Lasse Linger, så kan man inte träffa honom ute på stan utan att man får ett par VR-glasögon kopplade på huvudet och testa detta, det är så coolt. Berätta lite om Ceylon.
Trimon.
Trimon, vänta, vi säger om. Berätta lite om Trimon.
Trimon är en virtuell seglarskola, kan man säga, för alla. Men framförallt för unga som ska segla för första gången. Kastas ut i optimisten, blir livrädda och aldrig mer seglar. Och det här har jag haft öga på en längre tid. Hur man ska greppa tag i det och få tag i den biten så att barnen känner sig trygga. Och då satt jag och min partner då och diskuterade vad vi skulle göra. Eller det var egentligen han som sa, du är ju snart död. Så det är väl bra om dina...
Ska du göra något?
Ska du göra något nu och ge ut din... kunskap så det inte sitter gömd i ditt huvud. Ja, det kan jag väl tänka mig att jag kan göra. Så. Ja, vad vill du göra då?
Skriva en bok.
Nej, jag dömde ju ut det direkt.
Jag kan tänka mig det.
Skriva en bok, podcast.
Ja, fy vad tråkigt.
Ja, sådana grejer, det var inte riktigt min grej. Nej, jag vill göra något visuellt då. Och då sa han okej, men då kollar vi på det. Och så började vi titta runt och så... kollade jag på lite gamingföretag som skulle göra ett spel. Men för att kunna vara med i spelet och kunna fullborda spelet så måste man kunna segla. Men jag kände att vi drog inte riktigt jämnt. De var alldeles för mycket in mot spelet och jag var för mycket mot utbildningen, mot seglingen. Så att det kraschade där. Det funkar inte. Jag kände bara aldrig. Det går inte. Vi förstod inte varandra helt enkelt. Det var ingen av dem som programmerade som kunde segla. Och jag fattar inte deras värld.
Nej.
Överhuvudtaget. Så att det funkar inte riktigt så bra som jag hade hoppats. Så att vi la ner det. Men så sa han att du kommer inte så lätt undan. Vi hittar något annat. Och så hittade vi en DVA-studios i Stockholm. Och där visade det sig att programmeraren där. Jag kände igen honom. Så jag frågade, var känner jag igen dig ifrån? Ja, vi har seglat mot varandra. Mm-hmm. Och då kände jag, okej, det här kan funka.
Ja.
Så då byggde vi en plattform ute på Sandhamn och tog med oss två av de bästa optimistseglarna i Sverige. Henrik Wigfors från Malcolm Dahlberg. Och så byggde vi plattformen med hjälp av drönare och foton och mikrofoner. Mm. Och vi höll på i 3 dagar utanför
Sandhamn. Att de seglar och ni samlar data.
De seglar och vi samlar data. Mm. Allt.
Mm.
Och jag var ju då the producer som stod där och skrek i radion. Att,
Bert Karlsson.
Ja, typ. Möt varann nu, styrbord, babord. Ja. Gör en jeep samtidigt och vält.
Och nu har ni ju liksom, när var detta?
Det här var i september.
Jo, förra året, 2022. Mm. Okej, då har det gått fort. Mm. Och senast jag träffade dig så fanns det en liten bugg i systemet som gjorde att när du väl startade så kunde du direkt se om du var på hög eller låg. Och då kunde du göra en restart så att du alltid kunde starta på hög så att du alltid kunde få väldigt bra liksom...
tider.
Ja.
Nej, men det är ju...
Det här har jag hört, Lasse.
Ja, men det är ju inte sant. Det är absolut inte sant. Och jag ska berätta en historia om det där. Men det är sant att så kan man ju göra om man vill starta på hög eller låg. Ibland kan det ju vara bra att starta på en låg och slå direkt.
Mm.
Eftersom du är ensam. Så att, men framförallt är ju vindstyrka. Men det är också, det är ju en senare del i utbildningen.
Ja, såklart. Men jag tänker att du är senare i utbildningen. Det är ändå kul för du liksom. Men sen då får jag också tillägga, för sen ringde du ju tillbaka. Nu har vi fixat den här buggen. Nu kan man inte välja detta längre. Stämmer det?
Nej.
Nej, okej, du kan fortfarande välja det.
Nej, du kan inte välja det, men du kan ju klicka bort det och
starta om.
Ja. Men det är ju inte liksom, när du väl seglar, så seglar du ju på tid. Och det är ju, då var det ingen, alltså, nu är det ett helt annat, för nu seglar du på en start, nu startar du på en startlinje, nu har du nedräkning 1 minut.
Just det.
Nu kan du se själv om det är ett högervrid eller vänstervrid.
Spännande.
Vad som händer. Men du vet ju inte vad som kommer efter starten har gått.
Så det
gäller ju att hålla ögonen öppna upp i banan och se vilket skift det är som kommer.
Just det. Så det finns liksom många olika lektioner och steg i detta då. Är det så att första steget faktiskt är, okej, jag sitter på bryggan, jag ska lossa tampen, jag ska ta mig ut och bara segla halvvind. Skulle det kunna vara för den här första 8-9-åringen som faktiskt inte kan segla än?
Nej, man får ju en förklaring vad roder och... Men det som är genialiskt, om jag får säga det själv då.
Det får du.
Som jag faktiskt kom på när jag såg min tredje partner som aldrig har seglat.
Mm.
Och han blev ganska vilsen och lite yr. Och då tänkte jag, vad ska jag göra nu för att lösa det här problemet? Och då kom jag på att jag bygger en väg...
Som vi ska segla på.
Som ni seglar på eller efter. Och det är en väg, det är en linje som följer. Så att när du har trimmat skotet perfekt med hjälp av märken som jag alltid använder när jag seglar.
Mm.
Som även borde ungarna tejpar. Göra.
Mm.
Ja, en tejpbit längst bak på aktiespegeln på optimisten. Skota inte hårdare än så.
Mm.
Så följer du den vita linjen. Och då ligger telltalesen perfekt. Och seglar du lite för låg då. Då dippar telltalesen ner och linjen fejdar.
Mm, så man känner att man åker från linjen.
Du åker från linjen för att den fejdar ut och blir ljusare och gråare och gråare.
Så den linjen som du och jag alltid ser för att man kan detta, den blir visuellt synlig för dem som inte kan.
Den blir visuellt för inte kan. Och smart. Det är bästa sättet för att de ska lära sig direkt.
Genialiskt.
Ja, jag får faktiskt säga det själv.
Underbart.
Ja.
Vi ska ju prova här ute sen.
Ja.
Och vi får väl filma hur det är när man testar för första gången, så får folk se hur det ser ut. Det ska bli superkul.
Mm.
Ja. Men kul projekt och liksom hela grejen är ju också, om jag fattar det hela rätt, ni har liksom no limit i vart ni vill med detta.
Nej.
Det ska ut till alla
killar. Nu har vi byggt en enmansjolle. Och den är ju, den är, alltså, både du och jag kan ju segla, för i simulatorn så väger vi ju 38 kilo.
Ja, det är ursäkt.
Ja, och är 1,35 lång. Mm. Så vi sitter ju i båten och seglar, och du kommer ju känna att men vi ska gå igenom de olika lektionerna med dig, så kan du, kommer du få känna skillnaden när det blir svårare och svårare.
Ja,
och mer. Så man börjar enkelt och simpelt på den vita linjen. Mm. Den vita linjen kan du alltid komma tillbaka till genom att ge tandtryck.
Ah.
Ett tumtryck då.
Mm.
Så har du den vita linjen. För det kan vara rätt bra för även de som är lite ovana med VR då.
Mm.
Eller, ja. Så att, nej, jag är jättenöjd med det här projektet. Ah, och det kommer att bli bra.
Ja, ah. Och du kommer kunna avsluta din karriär med att verkligen ha gjort stor skillnad för de allra yngsta. Det är coolt.
Ja, det får bli mitt arv.
Ja, det tar vi.
Jag har inga barn, men jag får ju många barn.
Ja, det kan jag tänka mig. Du får hela Sveriges optimistflotta.
Ja, ja. Alla båtar egentligen. För det är ju en jolle liksom som är gjord för alla.
Mm.
Så att, och den har lite, som du kommer se, vi har lite annorlunda grejer mot vad jollar har. Vi har märken som talar om när du är på styrbord och när du är på babordsbog. Mm. Verktyg som ska göra det. Alltså du ska förstå det hela mycket enklare. Och så är min röst inne i...
Bara det är ju värt att köpa det här. Ja. Licensen, känner jag.
Ja, bara höra den. Ja. Idiot, vad gör du?
Men du...
ja.
Om du har liksom den här känslan så här, ja, men jag vill ge tillbaka vad jag har fått.
Mm.
Kan du beskriva vad är du har fått genom din segling?
Nej, men jag har ju fått ett roligt och ett framgångsrikt liv liksom, på grund av seglingen. Jag har ju sett väldigt mycket. Det har ju inte alltid varit, livet är ju som en berg- och dalbana, så att det har väl inte alltid varit på topp, men... det har gett mig väldigt mycket.
Mm.
Och bra insyn. Och lära sig. Livets skola är ju alltid bättre. För du lär dig olika. Du träffar så mycket olika folk. Så du får en rätt bra personkännedom. Om vad det är för människor du har att göra med. Och det tycker jag är kul.
Mm.
Jag menar, jag börjar ju jättetidigt med seglingen. Seglingen var ju inte min stora passion. Men seglingen... satta. Jag kom aldrig ur seglingen, för jag hade ju en pappa som var extremt biten på segling. Så all hans lediga tid gick ju åt till att segla. Och jag var yngsta sonen, så att jag hade ju ingen chans. Jag fick ju åka med.
Vad var det för typ av segling då?
Ja, då var det mer offshore-segling. Pappa var, han hade ju en massa båtar, ganska stora båtar på den tiden, runt 37, 38, 40 fot. Och det var rätt stort då. Så jag seglade mitt första Gotland runt 1968, då var jag 7 år.
Härligt. Ja.
Med Börje Larsson. Han var med ombord. De gick bort här för bara några veckor sedan.
Mm.
Så det var lite av en mentor också. Att man, när man är den åldern så suger man ju åt sig allt som går.
Så du kunde egentligen inte undkomma?
Nej, jag kunde inte undkomma. Nej. Och sen, historien är väl ganska... rolig egentligen, eller sad, eller hur man ser på det, hur den blev. Men min stora passion var ishockey och fotboll.
Mm.
Men framförallt ishockey. Det var, jag började spela Djurgården när jag var 9 år. Och hela vägen upp i A-laget. Däremellan var jag i USA. Och anledningen till att jag åkte till USA, det var för att Ted Hood, som var en väldigt framgångsrik segelmakare och även båtdesigner, hade ritat pappas båt. Knock on wood hette den. Och en väldigt speciell båt med centerbord, 3,50 djup på den tiden. På en 40-fotare, eller 38-fotare. Mm. Det fanns ju inte liksom.
Nej.
All ballast var invändigt, den vägde 10 ton. Det var en väldigt speciell båt.
Mm.
Och då skickade han... Mamma och pappa hade skilt sig, jag började jobba åt min styvfar. Han var uppfinnare. Och det tyckte inte pappa var så bra. Att jag jobbade åt honom då. Det räckte med att han hade snott frugan.
Jag förstår.
Så då skickade han iväg mig till USA när jag var 16 efter 9.
För hockeyspelare?
Nej, för att lära mig segelmockeri.
Okay.
Dynamiken runt det. Och då fick jag chansen att segla med Ted Hood. På den tiden då, när jag var 16, så fanns det... Det här var 77. 78 var det. 77. Då fanns det något som hette SORC, som var Southern Ocean Racing Circuit. Det var IOR, offshorebåtar. Och den höll på en månad nere i Florida.
Mm.
Och då fick jag segla med honom den månaden. Men sen kände jag att jag ville ju spela hockey och fotboll också.
Mm.
Och det gick inte att göra inom, om du inte var med i det amerikanska skolsystemet. Så då började jag på high school i Marblehead. Och spelade både fotboll och hockey där. Och det gick väldigt bra. Så det var kul. Och sen tillbaka till Sverige, fortsatte med hockeyn i Djurgården. Sen kom jag lite på kant med tränaren i Djurgården. Och då åkte jag över till USA och gick på college. Och spelade hockey och fotboll.
Har du alltid varit väldigt målmedveten?
Mm. Det har jag varit.
Mm.
Eller vetat vad jag velat.
Och när switchade du över liksom från hockeyn och gjorde det mer liksom, okej, okay, nu jag vill vara i seglingen. Det är inte bara något jag är i, utan det här vill jag göra.
Nej, men jag spelade ju hockey fram till jag var 22, kan man säga. Och sen 1983 på våren så ringde Bobo Syversen och frågade om jag inte ville komma till Smögen och jobba på segelmakeri där. Och jag jobbade på ett café då på Söder.
Mm.
Och jag kände att jo, men det vill jag nog göra, för hockeyn är slut för mig.
Mm.
Kände jag. Jag vill satsa på seglingen.
Mm.
Så jag åkte till Smögen och började jobba där. Men då fick Lysekil, som är, de har en rätt bra hockeykultur. De fick nys om mig. Att jag var ju på Smögen. Jag hade ju slutat spela hockey. Och de låg i division 3 då.
Det blev en comeback på västkusten.
Ja, så jag sa att ja, ni får, jag kan gärna spela för er, men ni får göra upp med Djurgården, för de äger mig. Ja. För jag kan inte spela någon annanstans, det är bara så. Men ni kan säkert hyra mig eller någonting, göra en deal med Djurgården. Och då gjorde de det, och så spelade jag med Lysekil ett år.
Mm-hmm.
Och det var ju kul. Så jag jobbade på Smögen i 1,5 år. Och kände att seglingen var bra. Sen åkte jag hem till Stockholm. Ja. Hade ju tjej och man förlovade sig och hela den biten. Och sen kände jag väl att jag var seglade i England nämligen med Anton Cup där. Och 1985, då var jag 24. Och då träffade jag massa nya seländare. De tyckte att jag skulle komma till Nya Zeeland, till Auckland, och jobba för Hood. Och då kände jag på det lite. Och sen tänkte jag, så sa jag till pappa då att nej, men jag åker iväg till Nya Zeeland. Ja, men ni har ju precis köpt lägenhet. Och hej, ja, jo, men jag är, det här är inte jag. Jag måste ut.
Mm.
Jag måste ut till världen. Jag drar. Så jag stack till Nya Zeeland.
Vad modig du är. Du är liksom... Du kör din väg.
Ja, och sen började jag jobba där. Och sen började jag jobba med Nort på Nya Zeeland, för mina två kompisar, de köpte halva Nortsegel där. Började jobba med dem. Var kvar där i nästan 2 år. Sen gick mitt visum ut. Och om jag skulle söka ett nytt visum, då var jag tvungen att stanna på Nya Zeeland. Jag tror det var 9 månader. Och då kände jag, nej, jag vill vidare. Så då flyttade jag till Kalifornien, till Nort. Men min karriär började väl egentligen rent professionellt. Då seglar man ju inte som proffs på den tiden, utan då var man ju ute med kunder.
Mm.
Så ett sätt var man ju proffs.
Så du jobbade inom seglingen för att du jobbade med segelmakeri.
Ja, ja. Mm. Och då kom Peter Eisler, som är en känd amerikan. Han var nere i Fremantle och seglade Amerikas Cup. Och så ringde han till loftet för en stor matchracing-tävling som hette Citizen Cup. Och så ringde han och frågade om... Det fanns några bra seglare på Nortloftet. Och då sa han, ja, vi har en kille här som skulle passa.
Mm.
Han är från Sverige, men döm inte ut honom.
Nej,
för det.
Ge honom en chans.
Ja, ge honom en chans. Så då... då seglade jag med honom. Och så vann vi den tävlingen. Och slog Dixon i finalen, kommer jag ihåg, Chris Dixon. Och så var jag kvar ett år till på Nya Zeeland. Och sen 87 på runt mars-april där, då flyttade jag till Huntington Beach som ligger utanför Long Beach.
Just det.
Och då skulle Congressional Cup gå. Som du har seglat,
ja,
tror
jag. Ja, vi har seglat kvalet. Ja. Men vi har ju sett hela vilken liksom, ja, tradition.
Ja. Och då ringde jag Eisler. Ja. För jag visste att han skulle segla. För min chef på North där, det var Robbie Haynes. Som var olympisk mästare då, 84 i soling. Och han skulle också segla och frågade om jag ville segla med.
Mm.
Och då sa jag, ja, jag ska bara kolla upp en grej. Och så ringde jag, vill inte egentligen segla med honom. Och så ringde jag Eisler och sa, du, hej, nu har jag börjat på North i USA här och behöver du någon besättning för Concap? Nej, vi är fulla, men ja, för då får jag segla med Robbie Haynes, sa jag. Ja, men jag ringer tillbaks. Och sen tog det 5 minuter så ringde han tillbaks och sa,
You're on.
Och sen seglade jag med honom i 3 år ute på Match Racing Cirkusen. Mm. Och det var då cirkusen började bli, man tjänar pengar på det. Då kom ju prispengarna, jag kommer ihåg 87 var det en tävling på sommaren 87 i Frankrike, i Cannes, där det var $100,000 till vinnaren på den tiden.
Ja.
Och det var en prispush på $300,000. Mm. Så där började prispengarna sätta in.
Och då började det bli möjligt att faktiskt segla, alltså tävla och leva
tävla,
på det.
Ja, precis.
Mm. När du liksom... Då, jag tänker att då har du varit bra på att liksom ta dig fram den vägen du vill. Vill du segla med någon så ringer du den och du liksom tar dig fram. Men vad gjorde då i starten att han efter 5 minuter ringde tillbaka? Har du en känsla av att liksom, har det varit din liksom exceptionella sätt att trimma? Är det liksom ditt sätt att vara som teamplayer eller är det helheten? Eller vad
jag
tror
att
du?
Det är... Ja. Jag tror att det är mitt enkla sätt att trimma och inte försvåra saker. Utan det du har, det får du jobba med.
Mm.
Och inte tänka på att varför har vi ingen logg och varför har vi ingen kompass och varför ser seglarna så dåliga ut. Utan du får använda det du har.
Mm.
Ja, du vet ju
gilla
hur det
är. Läget.
Du gillar läget och sen så gör du det bästa av den situationen. Och lärare vad båten krävs, vad som krävs av dig för att få båten att gå fort framåt.
Mm. Var du liksom då så här iger på att lära dig av andra liksom som kunde trimma? Eller hade du det lite liksom i, du vet, fingertopparna?
Nej, men eftersom jag var segelmakare och du förstod dynamiken så förstod jag ju vad det var som drev en båt framåt snabbt.
Mm.
Och så det blev ganska enkelt egentligen. Faktiskt. Jag tyckte det var ganska enkelt. Jag såg det liksom och sa, jaha, men det här gör vi ju.
Var du enkel att ha i liksom lag och så att göra med? Eller liksom hur bestämde jag Linger ombord?
Det får du fråga Stefan om. Eller Magnus.
Du har ju seglat med de bästa genom alla tider. Så jag tänker att det finns
något där. Jo, men jag har ju seglat
där
med de bästa, ja.
Mm. För du, liksom, så kollar jag då, okej, vad har Linge gjort för America's Cup? Okej, 88, aha, med Dennis Conner.
Mm.
Hur, liksom, hur blev det så?
Jo, men det är ganska enkelt egentligen.
Ja.
Jag jobbade för North. Jag seglade med Peter Eisler i matchracingen, som var vicepresident för DC Sports, som var Dennis Conner Sports.
Mm.
Och de skulle göra den här satsningen. Så de behövde en segelmakare, segelkoordinator. För det här var nytt, det som var på väg att ske. Mm. Med den här katamaranen och vingar. Och...
Ja, man får ju nästan googla detta om man inte ser det framför sig. För
ja,
det...
och det var den första vingen som gjordes på en segelbåt.
Mm.
På riktigt.
Mm.
Så jag gick över och tog över den rollen som segelkoordinator då. Blev anställd av Sail America istället för North. Medan presidenten för North, Tom Whidden, var ju Dennis taktiker. Så att det där gick hand i hand liksom.
Så du liksom, någonstans är det så här, en timing, rätt kontakter, visa att man vill. Och så tog du ändå beslutet då att, men jag väljer segling, jag lämna lägenheten, Sverige, dra till Nya Zeeland.
Mm.
Var planen från början då liksom någonstans, om du nu är målmedveten, fanns liksom America's Cup och alla de här stora grejerna, fanns de?
Jo, men det gjorde du. Jag kommer ihåg när jag var 15, 14 och satt och läste Svenska Dagbladet om Pelle och gänget i Newport varje dag liksom. Mm. Bara. Och det är klart att det var en dröm. Men sen, så då med Amerikas Cup så var det ju så att det var ju en ganska udda satsning, den här katamaranen mot den stora båten. För det var Nya Zeeländarna efter Dennis vann, Stars and Stripes vann i Fremantle i Australien 87. Så kom ju, gjorde de en challenge, Nya Zeeland, med en 120 fots vattenlinjebåt. Och då hade de redan byggt sin båt.
Så det och var då ju... hade ni redan bestämt att ni skulle ha den här katamaranen?
Nej, men då kom vi på, eller John Marshall kom på, att men vi bygger två skrov, 60 fots vattenlinje, det blir 120. Så när den ligger i vattnet så mäter den ju 120 fots vattenlinje. Men det är ju en katta, så den gick ju i stort sett dubbelt så fort.
Men det här då, för oss som liksom inte riktigt var jättegamla, 88, det är det här liksom man refererar till när det var den här katamaranen som seglade åtter runt, och då var du med på katamaranen.
Ja, jag var med på alla dagar förutom själva racen, för jag var ju svensk.
Just det.
Och jag fick ju inte vara amerikan. Nej. Jag var ju inte amerikan, så jag var tvungen att ha ett amerikanskt pass för att få vara med. Och det där är tillbaks igen nu.
Mm. Precis.
Men så var det ju inte förut när jag seglade de andra Amerikas Cupen som jag har gjort. Sen har jag ju varit inblandad i rätt många kampanjer, Amerikas Cup. Jag var och seglade i Baltimore med Russell Coutts. Och då dök Valdemar Bandelowski upp, som jag hade träffat några gånger på touren. Så frågade han om jag ville komma till Köpenhamn och bli tränare och seglare med det danska Amerikas Cupet. Och så tänkte jag att ja, men det här är ju då 89, slutet på typ september, oktober 89. Så kände jag att det kanske är dags att be sig hemåt. Mm. Och då är Köpenhamn är ju ganska nära Sverige.
Ja.
Så då tänkte jag att nej, men det kan jag ställa upp på. Det kan ju vara kul att göra en satsning med danskarna. Och sen tyvärr så försvann den fundingen. Mm. Pengarna tog slut. Så det blev ingen satsning, men jag var där ett år. Och seglade med Valdemar då ute på världskuppen i matchracing. Sen det syndikatet gick i stort. Det bytte bara från Danmark till Sverige.
Mm-hmm.
Till Steningsbaden.
Mm, just det.
Så designerna och de flesta då som var inblandade. Plus att det drogs in nya designers då från Sverige. Norlin bland annat, och hjälpte till med köl och grejer.
Var det inte den kölen, den historien? Var inte det typ en köl som kom på dagen innan race eller något?
Jo, det var det säkert, men där var ju budgeten riktigt dålig.
Ja.
Och det var, jag kände,
men ändå, jag tycker det är coolt liksom, det är så här, vi gör det.
Mm. Men då kände jag kände där att nej, men det här syndikatet, det är, där man har ingen chans liksom. Nej. Jag kände,
då
och jag
du kände varit också på för att många det danska andra ställen.
Jag kände att det danska inte heller var liksom, det var för långt ifrån, även fast regeln var ny. Så jag hoppade av det. Och det svenska då.
Har du alltid varit i liksom inställningen att det liksom kommer lösa sig med nya liksom projekt? Alltså du har ju varit inne i många olika och du har säkert haft många vägval. Och liksom, hur har du tänkt i, har det liksom bara rullat på, eller har det varit många så här, ska jag göra detta eller detta?
Nej, men jag tror min drivkraft är ju att jag aldrig tittar bakåt.
Mm.
Det spelar ingen roll vad som händer där bakom, eller har hänt. Det är liksom historia. Det är bara att gå framåt. Och det är likadant, jag är aldrig nöjd liksom. Bara för att man har ett VM-guld betyder ju inte att man inte kan skaffa två eller tre eller fyra liksom. Det är bara nöta på.
Mm.
För varje gång, varje tävling blir en ny.
Och det här tror jag också är så här, kan vara rätt svårt för folk utanför idrottsvärlden att förstå.
Mm.
Att liksom drivkraften kanske är då mot ett mål och sen när du har uppnått det. Men jag känner som du, alltså någonstans så tuggar man på. Och så länge det är kul och utvecklande och man är aldrig liksom bättre än sin senaste prestation.
Nej, nej, det är ju lite så. Men framförallt så, varför jag gillar matchracingen egentligen, det är för att det passar mitt lynne.
Mm.
Det är liksom lite aggressivt, tempo, det är lite som ishockey.
Ja. Det man kan lagsport. Tacklas lite.
Du kan tacklas lite, du håller inte alltid till reglerna.
Nej.
Det är en domare som, man kan gapa lite på dom. Man kan göra sig ovän med mer än en. Men
när började du liksom segla med Magnus i verkligen det svenska som vi liksom här hemma verkligen känner igen dig i?
Men jag seglade både med Magnus och Coots på samma gång, kan man väl säga. Så första gången jag seglade med Magnus var nog 91. Det var ett VM på Bermuda. Då seglade jag med honom första gången. Och då seglade han Soling samtidigt då, med Björn och Johan. Och de var ju med ombord. Och vi började segla och sen så seglade jag ganska mycket med Coots under 92, 91, slutet 92, samma period. Och sen 94, skulle jag vilja säga. När 93, 94, då började jag segla med Magnus fullt ut. Då var det ingen annan.
Och var det då liksom, hur såg det ut att vara seglare i världen då som svensk? Kunde ni liksom, var det ett liksom heltidsjobb ni
Nej, då fick göra? Man ju ha jobb på sidan om. Jag sålde försäkringar och jag jobbade på segelmakeri och lite sådär.
Så det var toren man kajkade runt
det
på?
Det var toren och då var det ju 12-13 regatter om året som man åkte på. Så hade vi sponsorer då av Stora, som var ju Stora Enst och Stora Papyrus.
Vem var det som drev allt det?
Det var Magnus och Björn. De hade ju dem på Solingen också. Så att sen, ja, så höll det på sådär. Man var borta, det gällde ju att ha ett jobb som man kunde ta ledigt.
Sälja försäkringar och så leverera dem och sen drar man.
Ja, precis. Så det funkade ju. Ja. Och sen så lite senare då, 97-98, då flyttade jag tillbaka till Stockholm för att börja jobba med min bror då. På Sea Life i butiken. Och det passade ju bra. För där sålde vi väldigt mycket seglarkläder och sådär då. Tekniska grejer och...
Du var i rätt element.
Där var jag i rätt element och kände mycket folk. Och jag kunde ju åka iväg. Och vi kunde använda min segling i marknadsföring också.
Mm.
Så att...
Var du en bra säljare?
Det blev ett win-win.
Var du en bra säljare?
Ja. Hyfsat. Ja. Jo, men det var jag. Tittade de djupt in i ögonen och log.
Man gick in i affären och så kom man ut 3 timmar senare.
Ja, med 7 jackor istället för 1. Nej, jag var inte lika bra säljare som min bror, var lite annorlunda. Han var ju rent otrolig, men...
Och sen då så kom ju liksom Victory Challenge in i bilden.
Ja.
Eller hur?
Ja, Victory Challenge kom in då runt 2000.
Mm.
För det var nämligen då Mats Johansson som var projektledare för Victory Challenge. Skulle åka iväg till Sydney och segla OS.
Mm.
Och Jan Stenbeck, eftersom vi var världsetter i matchracing och Amerikas Cup seglas i matchracing, så tyckte han att våra team skulle ju vara med. Så då fick vi sköta om, eller jag och Magnus fick sköta om träningen under tiden Mats var borta.
Mm.
Så då låg vi här utanför Eriksberg och
vad tränade ni då?
Ja, då hade vi ju Kristina, en Amerikas Cup-båt. Då tränade besättningen så att de skulle kunna segla båten på riktigt sätt. Då var ju piskan ute.
Då gick du in i coach Lasse Linger-rollen. Mm. Var det första gången du liksom tog dig an den rollen?
Nej.
På det sättet?
Nej, men jag har ju coachat alla som seglar matchracing med mig. Ja. För att få dem att tänka på mitt sätt.
Ja.
Lite grann. Så att det är klart att man har haft en ledande roll ombord vad det gäller manövrar och hela den biten. Det är jag som har bestämt hur de ska göras. För att förenkla allting.
Hur gör man det enkelt då?
Tänker inte för mycket.
Nej.
Nej, men det är ju inte så, det är ju inte så svårt. Det ska ju pratas om det hela tiden. Och det ska diskuteras och det ska... Nej, det är inte min värld, utan min värld är att vi gör det, vi utför det, vi stannar.
Jag kan nämligen göra en liten sån throwback till Hörne M32. Fem tjejer lär sig M32, pratar ganska mycket, coach Lasse i båten bredvid, suckar lite, åker därifrån med ribben. Vi har ju olika sätt att göra det på.
Jag var ganska imponerad, om vi går tillbaka till M32an där med er, framförallt. Då tyckte jag att ni löste det väldigt bra.
Fast inte på ditt sätt.
Nej. Men ändå löste ni det bra. För att ni... Det tog ju tid.
Ja. Yeah.
Men... Vi måste ju... Alltså, hur vi än ser på det... Så är killar och tjejer olika.
Absolut.
Och... tjejer är bättre på många, många sätt än vad killar är. Och det är just att ni får ihop det. Genom diskussion. Men killar funkar inte på det viset.
Det kanske är sant.
Man gör inte det. Man måste diskutera och så. Men det får inte bli för mycket så att diskussionen tar övertaget om vad det egentligen som händer på banan.
Och det finns ju rimliga... Alltså vi har ju ganska många gånger i våra team känt att okej, nu har vi gått över den här diskussionsgränsen. Ja. Och, men det är ganska intressant.
Det var väl då jag suckade och åkte därifrån. Kan jag tänka mig.
Men den coachande Lasse är ju ändå härlig, för man ser liksom hur mycket du vill att andra ska liksom gå framåt. Mm. Det är så här min stora, så här när jag tänker på dig så tänker jag på stort hjärta, vill få mig framåt. Var det så då i den här processen i början med Victory? Liksom, ni,
ja.
Liksom,
ja, men då var ju de här unga killarna då, Oskar Ljung, Angevall, Krite.
Tänk vad glada de blir när du säger att de är unga.
Ja, men då var de ju det. Ja. Idag är de ju inte det, men då, det här är ju 23 år sedan. Mm. Krita, han var ju bara 19 år. Mm. Knappt det, skulle jag vilja säga. Oskar kanske var 25.
Hur tog ni ut dem?
Ja, de var redan där.
Mm.
Det var ju Mats som hade... Det var ju Jan som ville forma ett ungdomsgäng från Skandinavien. Men han började ju med den här mumtrutsexan, färsköl, som den hette, och Goose. Och så testade han olika, och sen byggde han det här Amerikas Cup-teamet runt de här då. Men de behövde ju erfarenhet, och det var där vi kom in då. Eftersom, ja, jag då hade seglat så mycket storbåt, och tolver och hej och hå då.
Var det självklart för dig att gå in i det här projektet?
Liksom? Nej, det var det inte, men jag... Jag sa att under tiden Mats är borta så går vi in en månad och så får vi se vart det bär.
Mm.
Och det bar ju hela vägen.
Ja.
Och sen blev vi ju, sen tog vi hand om rekryteringen och seglade tillsammans då med Jesper Bank. Lite danskar kom in och några finnar och några norrmän. Och
ja. Sen var ju, du var ju med på racen.
Ja.
I...
Mm. Jag hade ju lite oflyt där på Nya Zeeland, för jag bröt ju ryggen.
Mm. Du bröt ryggen?
Mm. Jo, det gjorde jag väl, kan man säga. Jag bröt ju inte ryggraden. Ja, jag fick ju 7 frakturer in i ryggen. Bland annat de 4 utskotten som sitter längst ner i ryggen, de blev avslagna. Och jag hade en invärtes blödning som var ganska kraftig. Så jag låg 18 dagar på sjukhus där. Men peppa, jag seglade faktiskt VM. 3 månader senare i matchracing.
Vad var det som hände då på båten?
Första dagen gick av.
Mm.
Första dagstroppen gick av. Och... Som tur var så hann jag ställa mig upp och släppa på seglet.
Fick du ryggen över dig? Så
ja,
du
jag fick en annan... man kan säga att det var en jammer som flög av. För att när man seglar undan vind med de här stora båtarna så fäller man fram masten. Och så tar den tag i förstaget för att det inte ska fladdra runt.
Mm.
Och den var stängd när förståget gick av. Och den pallar 800 kilo och sen flög hela fästet av. Och fästet flög in i min rygg då med 13-14 tons tryck på backstagen. Så att jag fick allt i ryggen. Så att...
Var en bra rehab efter det då? Eller det liksom...
Nej, men jag åkte hem direkt efter. Så fort jag kom ut från sjukhuset så åkte jag hem till Sweden, Sverige. För jag ville inte ha rehab på Nya Zeeland. Jag ville ha det i Sverige. Och så åkte jag hit till Göteborg och sen så... Faktiskt Martin Paulsson, friskvård och hälsa.
Mm.
De hjälpte mig. Jag tror inte jag hade klarat det utan dem faktiskt.
Härligt.
Så snabbt. Ja. Men det var en jobbig tid alltså. Mm. Man fick ju...
Var du helt liksom hela tiden inne på, för nu låter det som 3 månader är ganska kort tid, men var det liksom under den tiden bara, det finns inget annat, jag ska lösa detta?
Nej, i början var jag nog lite rädd när jag låg på sjukhuset. För då visste jag ju inte, men sen när jag fick reda på att det var frakturer och att de var, att det var en millimeter från ryggmärgen, då visste jag ju att jag inte skulle få några bestående men än. Jag har ju fortfarande men från det, men... ändå inte att jag skulle bli invalidiserad eller något sånt, utan det var ju bara att bygga vidare. Men jag låg ju på trauma och det var ganska tuff. Folk dog ju bara vänster runt mig hela tiden med cancer och invärtesblödningar och sådär. Jag låg ju bara där och hade inte så kul, men jag visste ju ändå att jag skulle bli frisk. Mig var det inte synd om egentligen.
Och du fick den hjälpen du behövde. Vet du förresten att Albin som ska filma när vi ska testa Trimon, han är Martin Paulssons son.
Jaha, nej, det visste jag
inte. Han är grym på att filma.
Ja. Nej, men så de friskvård och hälsa där, de hjälpte mig otroligt mycket. Jag har mycket dem att tacka för faktiskt, att man kunde fortsätta med seglingen. Ja, och sen blev det Amerikas Cup i... Sen gick ju John tyvärr bort 2002. Oktober, september där. Oktober tror jag det var. Men vi fullföljde. Och sen kom ju Hugo in, hans son. Och så startade vi upp ett nytt Amerikas Cup för Valencia.
Mm.
Inför 2007 som vi drev då. Magnus var projektledaren, eller skepparen. Och jag hade hand om all rekrytering och allt sånt. Stefan var ju också där. Så hela året matchracing igen. Vi tre var ju där igen.
Alltså ni måste ha haft så kul.
Oscar var där.
Ja.
Ja. Så att,
var det liksom någon känsla så att men nu är vi ändå i drömmen för nu gör vi det här.
Ja, och då fick vi ju bestämma mycket själva.
Mm. Det är ju en drivkraft i det.
Ja, det är en drivkraft i det. Och den kuppen var ju väldigt bra. Vi hade ju lite problem med budgeten som... Med fundings då, med pengar och sådär. Så att det blev lite halt på det. Stopp på bygget och så. Och vi tappade 3 månader ungefär. Och det var lite synd att vi gjorde det. För sen blev vi försenade hela vägen. Men sen hade vi ritat en båt. Ut efter väderförhållanden. Som ska vara i juni, juli månad i Valencia. Och nu var det lättare.
Mm.
Så våran båt var lite för lång. Men så fort det var... rätta vindförhållanden så var det ingen som hängde med oss. Men när det blev...
Har du liksom alltid gillat den delen? För du har ju seglat så många olika Amerikas Cup. Alltså just det här att det, liksom, det är verkligen inte en typ.
Ja, jag gillar ju att utveckla.
Mm.
Det gör jag.
Men och... racingen där i Valencia, man känner så här, shit, våran båt är för långsam. Mm. Alltså... går du ändå in som trimmer där då? Okej, jag kan bara göra det bästa.
Jo, men då får vi se till så att våra segel kompletterar det.
Mm.
Och vi hade väldigt bra samarbete med en fransk båt, eller segeldesigner då, Laurent Deloge heter han. Vi sa till honom när vi anställde honom att det är en sak du måste förstå. Och jag hoppas att du tar det, för att annars är det ingen mening att fortsätta. Och det är att vi är kunderna, vi bestämmer vad det är vi vill ha. Du ritar seglarna på det vi säger att vi vill ha. För att det är vi som sitter i båten 10 timmar. Och vet hur båten fungerar. Och vad som krävs. Och så det samarbetet funkade väldigt, väldigt bra. Så vi fick ju fantastiska segel.
Häftigt.
Ja. Riktiga raketer alltså.
Och sen gick det ju ändå så här, nu kanske vi hoppar lite, men från det där med utvecklingen så har du ju varit väldigt delaktig under många år i det som ändå blev One Design, och då tänker jag på M32-cirkusen. Mm. Liksom,
ja, och Cape Crow.
Det var kul.
Ja,
det
var ju du med. Ja. När vi vann Allsvenskan.
Fantastiskt. Det tog... blev liksom som ett nytt litet liv i din seglings liksom, karriär. Ja. På ett annat sätt.
Nej, men det var ganska speciellt där, för att just med M32 då så hade vi ju... Jag kan gå tillbaks till det. Mitt tänk där är lite vad mitt tänk är idag med Trimon.
Mm.
Med de här licenserna. Att du måste lära dig segla båten. Annars får du inte tävla. Och det är lite vad Trimon handlar om också. Att du kommer inte att få tävla mot andra om du inte klarar av
behöver man licenserna. Få ett gäng poäng då liksom, ja, i det här spelet då?
Ja, nej, du får...
Vem säger att du är godkänd? Är det liksom...
Ja, det är ju jag.
Ja. Ja, men du kan ju inte ha koll på alla.
Nej, men jag kommer ju ha koll på tiden de seglar på.
Mm-hmm.
Fuska kan ju alla göra.
Vi går inte in på hur man fuskar.
Nej, men det är ju inte att du ska klara banan på 3.30 eller 3.35 en gång. Utan du ska ha ett medeltal för att få racea. För att du ska inte, tanken är ju att du ska inte förstöra för alla andra.
Men man kan då använda det i liksom syftet att inte racea.
Ja.
För att lära sig segla.
Precis. Mm. Och det kommer du se.
Ja. Det ska bli superkul.
Så det är ju speciellt. Det är en simulator.
Nu ska jag ju under ett och ett halvt år härja rätt mycket i en simulator, ja, framöver.
Ja.
Jag känner att vi sätter ribban idag,
ja,
med Trim On.
Mm.
Och skota till hörnet.
Precis.
Ja.
Och segla på oss, det du har.
Så tar vi oss an den andra, ja, simulatorn sen.
Ja.
Mm. Nej, jättekul. Alltså jag hade kunnat sitta här en timme till och prata med dig. Lasse, jag tycker bara det är härligt att förstå. Det tycker jag är det roliga med podden. Liksom. Någonstans så är det så här att man kingsar på folk, man läser en liten artikel.
Mm.
Du kanske har skrivit något i någon gammal search eller båtnytt om hur man ska tänka när man trimmar. Men liksom att få bilden från lite start till mål, nu ska vi inte säga mål, men till idag får vi väl säga då. Det är väldigt kul. Mm. Jag hoppas att alla som lyssnar
men
tycker
det. Men ett trimtips man kan ge då.
Ja, shoot.
Det är ju att tidigare så fick man ju tejpa och märka. Men du kan fortfarande ta lärdom av var du är någonstans genom att se. Okej, tampen kommer ut där. Finns det någonting på den tampen som jag ser,
just det,
är rätt?
Hitta ögon.
Hitta liksom verktyg, små, små grejer som gör att du förenklar saker och ting. Om du kanske är, det kanske är så att det fattas en hand egentligen. Ja, vad kan man göra då liksom? Ja, men använd då ditt huvud och tänk att okej, vi förenklar. Men om jag låser den tampen på det läget så behövs inte den tampen förrän jag är klar med nästa.
Och då har du den hand.
Och då är den där.
Mm.
Så att man liksom simplify, förenklar.
Mm.
Så att inte du står där oj, oj, och börjar gapa och skrika för att man inte hinner med.
Om du sitter i liksom vilken kölbåt som helst och ska segla Gotland runt eller vad du ska göra, är du jättenoga? Du tejpar alltid och kollar innan så du vet vad du har.
Jag har alltid ett normaltrim. Mm. Jag utgår från ett normaltrim. Och sen därifrån så gör jag mina förändringar. Men alltid så att man vet att när du startar, du skotar in ut efter slag, så är det där ska du vara varje gång. För det blir mycket enklare för Rorsman att landa slaget. Allting blir liksom...
Behöver du ha en bra dialog med Rorsman för att känna vart det läget är?
Ja, och dialogen är ju så, nu var du lite för långsam, nu är du lite för snabb. Så liksom, så det är små, små...
Men du känner båtens fart i dig lika mycket som du tror att Rorsman känner det i rodret?
Ja, eftersom ibland, på vissa båtar så känner man ju inte rodertryck. Den är ju helt neutral. Och då får man ju skapa rodertrycket. Mm. Och då får man ju titta ner på sitt roder. Vad är jag någonstans? Hur mycket rodertryck har jag? Har jag 3 grader? Har jag 2 grader? Ja, men det här känns bra. För rodret ska man ju hålla så still som möjligt. För det är ju bara en broms. Det är en tvärbroms. Så det gäller ju att hitta. Och i trimon då så finns det ingen rodertryck. Just på grund av att du ska lära dig att hålla rodret still.
Mm.
Du ska inte bli för fladdrig. Och det kommer gynna då seglarna. Så de som är bättre seglare, som seglar det här. Som seglar på sitt yviga sätt. Det funkar inte på trimon. För du kan inte styra båten.
Så med det vill du få de yviga seglarna att bli mer still även ute i sin riktiga båt?
Ja.
Mm. Spännande. To be continued.
Ja.
Ja, alltså vi ser fram emot att dels prova idag men dels också snacka mer om detta och sen också såklart se det ute bland klubbarna framöver.
Mm.
Stort lycka till alltså och fantastisk karriär och jag är så glad för de här tipsen jag har fått genom åren av dig. Även suckarna när du sticker iväg med motorbåten. Man blir liksom lite förbannad och man känner att jag tror jag har min bild och liksom, du har ändå på något sätt skapat en stark Anna också tror jag.
Mm. Det tror jag också. Faktiskt. Men det är roligt när man ser framgång. Tycker jag.
Men det roliga är ju också att framgång kommer ju när man aldrig lägger ner.
Mm.
Så ja, det är precis. Bara fortsätt.
Ja, det är bara nöta.
Ja, där är ju du också en inspirationskälla till att liksom, det här är ju någonting man kan verkligen jobba med och livnära sig på.
Ja.
Det är fantastiskt.
Mm.
Tusen tack, Lasse. Jag ska avsluta det här avsnittet nu och vi ska gå ut och känna och klämma riktigt på VR-glasögon och grejer. Men du,
ja.
Om du lyssnar på Seglingspodden, vem hade du velat lyssna på?
Jag skulle vilja lyssna på Stefan Ram. Han har mycket.
Kul.
Faktiskt. Det såg jag första gången jag seglade med honom.
När var det då? Det var när ni satte ihop matchracing.
Det var 87, 86.
Ja, så tidigt.
Oh, nej, 97, 96. Sorry. Mm. Han hade slutat med Leysen precis. Då var vi och seglade med honom på matchen på träningsläger. För Björn hade lite ont i ryggen tror jag.
Och ert samarbete, ni har ju kört väldigt mycket ihop.
Mm.
Jag tänker på det här som du säger, min väg och jag säger till dem hur de gör. Tänker jag att ni var ju säkert ganska många i det teamet som var ganska starka.
Ja, men jag säger
ju
inte till dem vilken väg de ska gå. Jag säger ju bara till dem att vi jobbar. Alltså min drivkraft, det var ju framförallt att jobba med att båten ska gå fort.
Mm.
Men också att vi ska ha bra manövrar.
Mm.
Så att allting,
du fokuserade
det besättningsarbetet.
På dina.
Det var lite mer min grej. Mm. Så att vi liksom inte tappar en båtlängd när vi rundar ett märke mot den andra båten. Nej. Utan vi tjänar en båtlängd.
Du kände liksom sole responsibility för det, farten.
Ja. Mm. Ja.
Och det kännetecknar ju en riktigt bra trimmer.
Alltså och sen någonstans också så kan man också en annan grej som kan vara intressant för som vi körde väldigt mycket med, som jag adaptade in i vårat seglingssystem, det var ju det här med frågor, vecka. Så att om vi seglar på babord och vi har båten nere i lä och så kommer vad gör vi om man slår?
Mm.
Ja då svarar ju, då vaknar ju Stefan och Magnus och vi gör ett läslag.
Mm.
Sen en halv, 20 sekunder senare, vad gör vi om man slår?
Mm.
Ja nu duckar vi honom. För det ligger bris ute på högen. Ja, vad gör vi om man slår? Likadant på länsarna liksom. Vad gör vi om man gippar? Ja, vi gippar med direkt. För då är alla förberedda. Då kommer det inte som en chock. Vi slår. Han slår. Ja, då vet vi, okej.
Okay. Mm.
Frågan är ställd. Vi kommer att slå. Då fokuserar vi på slaget. Så att det kommer bli så bra som möjligt.
Mm.
Så att det inte kommer så det blir liksom panik i båten.
Och det är ju en supernyckel. Och särskilt i matchracing, såklart när vi gör så många manövrar.
Precis.
Men även tänker jag om man kör two-handed eller kölbåt, alltså just har du en manöver, det är ju ingen idé att stressa just den manövern. Nej. Om det är en jip på...
Precis.
Men utan att just, alla är förberedda.
Ja, det är just det här att man ska vara förberedda. Och framförallt som det är två märken idag, så kan det ju vara bra att veta, okej, om han gör så, då tar vi vänstermärket. Men gör han, vad vill vi egentligen ha? Vi vill ha högermärket. Men det är inte alltid man kan få högermärket. Men då gör vi, så, vi gör det så bra mot vänstermärket som vi bara kan.
Mm.
Så att vinklarna blir rätt också. Ja, jippvinklar och skot, kryssvinklar och allt sånt. Det är ju superviktigt.
Jag sa ju att jag hade ställt sista frågan, men jag måste bara ställa en ny sista fråga.
Ja.
Saknar du att tävla?
Nej, men jag tävlar ju fortfarande.
Du tävlar mycket?
Nej.
Nej. Vad gör du då?
Jag seglar ju Gotland runt.
Ja.
På ballad med Patrik Salén och gänget. Salénfamiljen. En gurra med en där krans. Och sen seglar jag ju sexa med Hugo. Vi har ett VM som kommer upp nu i september i Kaos.
Häftigt.
Så vi tränar en vecka varje månad nu i Palma.
Mm.
Och har gjort lite ändringar på båten och försöker att hitta farten i båten som vi vill ha. Så det går ju åt det. Och sen håller jag ju på med det här med trimon, så det är ju full fart.
Det låter härligt, Lasse. Jag blir glad. Jag tänker att det låter som att du mår bra och har hittat liksom något som du verkligen brinner för.
Ja. Ja, men det gör jag.
Det kommer ni märka, för stöter ni på Lasse Linger ute på gatan, jag sa det förut men jag säger det igen, ni kommer säkert få på er ett par VR-glasögon. Du har dem säkert i ryggsäcken var du än går.
Ja, det har jag.
Ja, kan jag tänka mig. Ja, all right. Tusen tack, Lasse.
Ja, tack själv.
To be continued.
Ja, fortsättning följer.
Yes. Fint att hans seglingssaga knyts ihop nu med att han på riktigt ger tillbaka till de allra yngsta seglarna. Vi hängde ihop på båtmässan i Eriksberg i en hel helg, och det är så härligt att se honom gå all in i att få våra småttingar att lära sig segla på ett tryggt och lekfullt sätt. Han är kaxig och han vet vad han vill och vad han tycker, men han har alltid ändå ett stort leende och glittrande ögon när man pratar om segling. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen om 2 veckor och då kommer det ytterligare en legend in i studion. Håll ut till dess och ha det så bra.
En poddproduktion av Freda.